Det ryktas ju om att vi inte värderar jobb lika mycket som vi gjorde förut. Folk vill gå ner i tid, man vill jobba mindre och kanske egentligen leva ett mer äkta liv. Ett mer liv som känns på riktigt. Men är man redo att göra det om det betyder att man går ner i levnadsstandard? Den här terminen vill vi prata om pengar. Vi vill prata om vad det gör med oss och vad det betyder för oss. Och det är också väldigt... Därför har vi bjudit in David Jonstad ikväll. För att han är väldigt duktig på att tänka kring det här med att flytta ut på landet. För det finns ju, en trend att många vill jobba mindre som sagt och flytta ut på landet och leva mer äkta. Vi är väldigt glada att han är här. Han är författare och föreläsare och frilansskribent. Han har skrivit 3 böcker. Alla finns att köpa. Här i bokfönstret kan ni kolla sen, det ligger ditåt. Jag har försökt låna hans bok på biblioteket, Meningen med landet. Men det har inte gått så bra för att det är lång kö på den. Så att köp den. Låna den inte på biblioteket. Samtaleteket är inte till för att ha alla svar. Vi är inte här för att veta massa saker och vara tvärsäkra. Vi är här för att lyfta saker och tänka tillsammans. Så när ni pratar i små grupper, tänk på det. Alla får lyfta och lyssna på varann. Och alla får lyfta tankar utan att man behöver bedömas eller dömas. Eller sådär. Utan låt alla prata till punkt. Och det är inte så viktigt egentligen vad som sägs, utan mer att det sägs så att vi får fundera ihop. Ni som inte vet vilka vi är en grupp som sponsras av diverse kyrkor och också av Räddningsmissionen och tidningen Nord. Så 3 gånger per termin bjuder vi in talare och alla egentligen som vill komma och prata om saker som man kanske inte pratar om så ofta och som man inte har möjlighet att lyfta utan att känna att man behöver prestera eller sådär. Vi utgår inte från hur det är utan hur vi känner, tänker och upplever saker. Och såklart är det väldigt schysst av Condeco att vi får vara här. Så att om ni inte har köpt fika så får ni gärna göra det. Och kvällen kommer se ut så här att jag presenterar oss och David. Och sen kommer han att prata i ungefär en kvart. Sen får ni möjlighet att prata med varann. Och vi uppmuntrar egentligen att man är i lite mindre grupper för att alla ska känna sig bekväma att prata, uttrycka sig så fritt som möjligt. Så man brukar vara ungefär 2 eller 3 personer som får prata i 20 minuter ungefär. Sen tar David micken igen, pratar en kvart till och ställer frågor också. Så att efter varje gång han har pratat så ställer han några frågor som vi får prata kring. Så det här händer 3 gånger. Och sen avslutar vi kvällen med en utvärdering. Och har ni frågor till David så får ni gärna ställa dem. Ja, ni ser på borden. Vill du ställa en fråga till kvällens talare så får ni surfa in på Menti. Och ange den koden som står där. Varmt välkomna. Välkommen David.
Tack, tack, tack. Tack, tack, tack. Ja, jätteroligt att vara här. Men innan jag börjar måste jag säga en sak för att jag... Jajamän, gör det. Smid förbi. Jag känner att det är som att allting känns lite fjuttigt att prata om just nu när det är liksom ett brinnande krig. Så att liksom, kan man fråga mig själv, kan man prata om någonting annat liksom än kriget i Ukraina just nu? Men å andra sidan insåg jag att det är liksom det som sker just nu och som kommer liksom bli konsekvensen av det här på många sätt så... Liksom gör egentligen det bara allt sånt som jag brukar prata om mer aktuellt, eskalerar de här liksom kriserna som jag har skrivit om i många år och gör det liksom än mer angeläget att fundera över hur vi egentligen lever våra liv och hur vi kan liksom bygga ett samhälle som är mindre beroende av den här oljan som liksom är en viktig parameter i den här konflikten som vi ser just nu. Ja, men nu drar vi igång här och jag ska prata då framförallt utifrån min senaste bok Meningen med landet. Jag kommer visa lite bilder på väggen här borta. Om ni inte ser dem så är det inte hela världen. Det är inte så att det är liksom, ni inte fattar någonting i så fall. Men det finns där för att liksom, ni ska få en liten känsla för hur ja, det jag pratar om helt enkelt. Och jag ska börja med en klassisk fråga som lyder så här. Vad är ett gott liv för någonting? Och är det möjligt att leva ett gott liv inom planetens gränser? De där två frågorna har jag burit med mig i, ja, det är nog 15 års tid nu. Sen jag liksom snubblade in i först klimatfrågan när jag var liksom en ung journalist. Och sen liksom vidare in i hela det här paketet av frågor som handlar då om vår industriella civilisation och vår konflikt med naturen, för att uttrycka sig enkelt. Alltså på den här tiden då bodde jag i Stockholm, där jag är född och uppvuxen, och där jag liksom en gång tänkte att här kommer jag alltid bo, för att jag var en väldigt urban person, ska ni veta. Men ju mer jag liksom förstod av de här liksom frågorna, ju mer jag läste och skrev, desto mer kände jag en sorts krypande oro i kroppen och också en stigande liksom alienation över liksom det här konsumtionssamhället som jag liksom mötte varje dag. Och jag blev mer och mer sugen på att utforska ett annat sätt att leva på, vilket gjorde att jag och min familj flyttade då till en liten gård i Dalarna för 6,5 år sedan nu. Ja, precis, här har vi en bild på Stockholm. Ja. I en av flyttkartongerna när det här flyttlasset gick då, så hade jag stoppat ner min gamla vettskena som en sorts souvenir liksom, från det här stressade storstadslivet. För nu så skulle jag flytta ut på landet och leva det lugna, sköna livet på landet. Och det var liksom som ett rus, kan man säga, första tiden där när vi flyttade dit. Glada i hågen, fyllda av drömmar som vi skulle förverkliga. Och vi liksom, vi körde stenhårt. Jag högg ved där inför första vintern. Vi renoverade på husen. Vi skiffrade koskit där, mätte ut grönsakslandet och skaffade höns och vi skaffade får också. Plötsligt dök det upp ett par får där från en kompis som gav dem till oss där, och det var liksom väldigt härlig tid, kan man säga. Men det liksom var ju ganska högt tempo. Förutom allt vi gjorde så hade vi ju två små barn i släptåg. Jag skrev klart om min förra bok Jordad, får runt och föreläste. Och det där lugna sköna livet på landet liksom, ja, det blev kanske inte så jättelugnt och skönt då, som ni kan ana. Det blev mer och mer liksom stress och frustration att inte hinna göra allt det här som vi drog igång. På hösten då började jag liksom känna så här, hur stressen liksom började hinna ikapp mig. Hur började känna så här symptom. Bland annat fick jag såna här mikromuskelryckningar under ögat. Även om någon har testat det. Det är jäkligt läskigt. Man kan till och med se liksom en huden så här, som flimrar. Stressen ökar också för de här arma fåren då, som vi inte hade någon vinterboning till. Så vi visste hela tiden att vi måste bygga ett fårhus. Men det där sköts upp hela tiden för vi hade så mycket annat för oss. Och till slut då, det är oktober, det börjar bli kallt. Nu måste vi ta oss liksom, verkligen använda den sista orken till att få upp det där fårhuset. Vilket vi gjorde. Vi lyckades slå ner stolp till vinterhagen precis innan kärlen gick i marken. Vintern kom och då först slappnade jag av. Och insåg hur otroligt slutkörd jag var. Jag låg på soffan i flera veckor och mer eller mindre bara stirrade upp i taket. Och där och då så kom också liksom de första så här insikterna. Vad är det jag håller på med för någonting? Jag skulle leva det lugna, sköna livet på land. Och här ligger jag liksom helt slutkörd. Och de här insikterna som kom där då till mig om hur man egentligen ska leva sitt liv, om det ska bli det goda livet. Det är det som jag ska prata om här idag. Och den första insikten, kan man säga, handlar om det här just med tempo. För jag flyttade ju till landet då för att jag skulle leva det här jordade sköna livet och njuta av tomater och leka med barnen och liksom gosa med djuren och allt sånt där som man kan få för sig att det handlar om. Och som det också egentligen handlar om. Och det där var liksom en ganska bra plan på pappret. Det jag inte insåg var att det här förutsätter en annan inställning till livet. Det hjälper liksom inte att flytta till landet om man liksom gör det uppfylld av det här höga tempot som jag hade innan. Och alltså jag vill påstå att alla är liksom väldigt påverkade av det. För vi lever i ett samhälle som håller ett väldigt högt tempo. Hela vår kultur är liksom formad av de här senaste framförallt 100 årens otroliga expansion och acceleration som har ägt rum. Och bara för att liksom illustrera det så kan man titta på utvecklingen sen vi liksom industrialiserade världen. Och det som liksom uppstår då är ett knippe kurvor som alla letar sig upp liksom i högerkrysset. Det är en otrolig liksom tillväxt på alla områden. Dels sådana här saker som vi beskriver som framsteg, hur mycket vi konsumerar varje år, hur många charterresor vi gör och McDonald's-restauranger vi öppnar. Men också baksidan av det här i form av utfiskade hav och liksom, skövlad regnskog och koldioxidhalt och så vidare. Och den här utvecklingen har ju liksom kommit till, inte för att vi på 1800-talet som blev så väldigt smarta och kom på så finurliga idéer, utan man kan säga att vi har dopat vårt samhälle. Det är därför det har fått till den här otroliga expansionen. På samma sätt som en kroppsbyggare sprutar in anabola steroider i kroppen för att växa, så har vi gjort någonting liknande. Det är bara det att vi har använt någonting mycket mer kraftfullt. Vi har använt fossil energi. Kol, olja och gas är liksom, det är det som har byggt upp hela vårt moderna samhälle. Det är det som driver det. Och de här idéerna då om att liksom mer, fler, större, allting måste accelerera hela tiden. Det har liksom blivit vår kulturella berättelse, kan man säga. Det som bygger upp vår civilisation, det som präglar all politik, det som liksom allt kretsar kring och som även påverkar oss själva är väldigt mycket. Och om man då som jag tänker att den här liksom kulturella berättelsen, den är helt galen. Det kommer inte sluta på något bra sätt. De här kurvorna kommer liksom inte fortsätta upp i all evighet. Vad gör man för någonting? Ja, man behöver liksom, tror jag, odla en sorts motkultur till detta. Tänka annorlunda. Och första steget i det är att sakta ner. Att stanna upp ibland i detta allt högre tempo. Och det var verkligen inte vad jag gjorde när jag flyttade ut på landet. Men det som hände var att första våren så gick jag upp till en liten damm som vi har på vår gård. Som jag tidigare hade sprungit förbi. Men så en tidig vårkväll så satt jag med den här dammen. Och tittade på den där vattenspegeln som tidigare såg rätt tråkig ut. Och det som hände då var att jag fick någon sorts belöning för att jag stannade upp. För efter liksom ett par minuter så upptäckte jag att det är en massa liv som pågår här. En massa små flygfän, massa insekter som kryper på ytan. Och titta, där är en massa grejer som kommer upp under ytan. Små dykarbaggar och där är det en massa grodyngel. Wow, jag har grodor i dammen. Och ju längre jag satt där, desto mer upptäckte jag på något sätt av den här lilla världen som pågick där. Och efter ett tag så såg jag också det som gjorde mig väldigt glad. Vi hade små vattensalamandrar i dammen. Och det här är ju liksom, det är liksom belöningen för att faktiskt stanna upp ibland. Och det finns ett ord för det här som är ganska fint, som heter naturvakenhet. Och det lärde jag mig, kan jag säga, där och då. Nu ska vi ta en liten paus och ni ska få samtalet rann utifrån det som jag har pratat om här. Och jag har två diskussionsfrågor till er. Den första är, när känner du av den här accelerationen? Höga tempo, tillväxt, liksom dogmen. Och hur påverkas du av den? Den andra frågan är om du gör motstånd på något sätt. och i så fall hur det ser ut. Så varsågoda då, slå ihop er två eller tre och tre, ungefär den storleken. Och så har ni 15-20 minuter på er. Ha hörni, jag insåg att det här var inte kanske de lättaste frågorna att börja med. Men ni verkar ha klarat av det väl ändå. Och jag tänkte jag skulle ge er chans om det är någon som vill säga någonting, kommentera någonting, fråga någonting eller sådär, så kan jag släppa in er nu innan jag går vidare. Är det någon som har någonting ni vill dela med er till resten av gruppen av när ni pratade om? Om inte så... Ja, men kolla. Ja. Jag ska upprepa det du sa, för att det är svårt att höra i lokalen, men att ni pratade om att bo på landet kan vara ett sätt att göra motstånd, men det löser knappast allting. Det kan finnas en tomhet och liksom en brist på sammanhang även där. Och det är bra, du förekommer mig lite grann här, för jag kommer komma in på de här sakerna sen. Men det är bra. Men jag tänker att jag går vidare här. Nästa, sektion två då, kan vi kalla den här. Och då ska vi se. Då var det ju så att jag saktade ner lite grann, precis. Och det var ett bra första steg att inse det. Att man kan inte bara rusa på hela tiden. Ibland måste man faktiskt stanna upp. Men jag insåg ganska fort också att jag hade väldigt mycket träning kvar att göra. Det här är ingenting som bara att man tänker det så plötsligt så har man lärt sig det. Utan man måste ju träna på det här hela tiden, hela sitt liv förmodligen. För knappt hade jag rest mig från den här dammen innan våren drog igång med full kraft. Vi hade då vår första lamning, vilket var liksom en ganska nervös process. Vi hade, jag tror vi hade 3 kycklingkullar första våren där. Vi drog igång nya odlingsprojekt. Och till slut så var liksom hela den här snurren igång igen, allt samtidigt, nästan i varje fall. Inte riktigt lika intensivt som första året, men ändå. Och här kommer då nästa insikt, att det är så otroligt mycket som vi vill göra och så mycket som vi liksom också förväntas prestera. Att det är svårt att vara nöjd med det som vi har åstadkommit. Så istället för att som tänka, men wow, kolla vad fantastiskt allt det här vi har gjort, så liksom är blicken på, nu vad är nästa grej? Nu liksom lämnar vi det här. Och det här är också någonting som är liksom inbakat i vår kultur, alltså i vårt prestationssamhälle, där vårt värde många gånger bestäms utifrån vad vi presterar på vilken arena det än må vara. Att vi hela tiden uppmanas till att sträva efter mer än det vi har. Och det här är ju liksom, det är som tillväxtlogiken här som slår in. Vi får inte vara nöjda, för det är liksom det farligaste på något sätt som man kan vara i vårt tillväxtsamhälle. Att vara nöjd och inte hela tiden sträva efter mer. Och konsekvensen av det här, att vi hela tiden jagar mer, det är att vi har liksom, vi har kan man säga att format om vår värld till en sorts produktionsapparat som ska serva liksom den här omättliga konsumtionen. Den här bilden visar då de globala transportrutterna, där man kan se de blåa strecken där det är fartygsrutter, de vita strecken där går det flygplan hela tiden, och allt det gröna här är vägnätverk. Så att vi har liksom idag en värld som är totalt liksom bara pulserar av ständiga transporter av en massa varor och råvaror och en del persontransporter också. Framförallt då från de fattiga delarna av världen till den rika delen, ska sägas, när det är liksom varutransporterna. Och allt det här drivs naturligtvis då av oljan. Trots allt tal om liksom elektrifiering och sådär, så är 95% av världens transporter fortfarande fossildrivna. Och ska vi se vad jag skulle säga för någonting. Det man kan säga då är också att även om oljan är en väldigt viktig parameter i det här, så räcker inte det för att liksom hålla igång vårt tillväxtsamhälle där vi hela tiden ska konsumera lite mer varje år, utan vi dopar oss sedan ett par decennier även utöver oljan med billiga pengar. Alltså i början på 80-talet så avreglerade man finansmarknaderna, och sedan dess har man pumpat in otroliga mängder med pengar i systemet. Och vi har haft, kan man säga, en sorts konsumtionsfest sedan dess, där vi har satt sprätt på de här liksom enorma summorna och passat liksom notan till framtiden. Till framförallt då, till de yngre generationerna som ska liksom få hantera då de här skulderna som har byggts upp under den här konsumtionsfesten. Och idag sitter vi då med världshistoriens största skuldbubbla på halsen, och alla är ju aningen liksom nervösa nu för hur länge till kan vi hålla den här bubblan liksom intakt utan att den imploderar. Det är väldigt mycket liksom nålar som uppenbarar sig överallt, och vi liksom har försökt på alla sätt att hålla igång det här. Och det här märker vi liksom också i samhället, där det här budskapet om att hela tiden vilja ha mer är liksom ständigt närvarande. Och motgiftet till detta, menar jag, det är ju att liksom fokusera på det vi har istället. För det som händer då, i varje fall i mig, det är ju att det uppstår ett sorts lugn. Och det här är ju liksom en... Det betyder inte att vi ska inte sträva efter någonting, att det inte finns massor med människor på den jorden som behöver mer och det inte finns saker att kämpa för. Men det säger att liksom, livet pågår här och nu, inte i ett framtida tillstånd som vi kanske önskar oss. Och det här är ju liksom förnöjsamheten. Det är det som man har liksom predikat i liksom tusentals år. Präster och imamer och filosofer och buddhister har pratat om detta. Hur otroligt viktigt det är för att kunna vara tillfredsställd i livet att kunna känna förnöjsamhet. Och idag så har vi liksom ett kan man säga, vetenskapligt sätt att belägga det här. Man pratar om habituering, alltså den här mekanismen i våra hjärnor som gör att den lilla kicken vi får av att skaffa oss något nytt, att köpa en ny grej eller liksom träffa en ny person eller vad det nu kan vara för någonting, den avtar ganska fort efter liksom den första tiden, nyhetens behag sådär. Vilket innebär att den som liksom försöker skapa sin sorts tillfredsställelse i livet genom att söka då mer konsumtion, mer makt, mer status och så vidare, ofta blir väldigt besvikna, för att liksom det är väldigt någonting som är svårt att fånga, helt enkelt. Man säger i Gamla testamentet, säger de, att det är som att försöka fånga vinden att sträva efter detta. Så därför så tror jag att det är klokt att odla den här förnöjsamheten. Och det var liksom min andra insikt där. Att titta på vad vi faktiskt har åstadkommit här. Snarare än att hela tiden vara liksom missnöjda med det vi inte har gjort. All right. Det var det. Och alltså vi flyttade då till en liten by i Dalarna. Vi kände inte en kotte där. Vi kände inte en kotte i den socken vi bor. Så att det var väldigt mycket en chansning detta. På den irländska landsbygden då pratar man om blow-ins, om sådana som oss. Som flyger in från gud vet var liksom, och kanske lyckas de slå rot där på platsen, kanske inte. Och vi var ju ganska liksom lite oroliga men också nyfikna första tiden där, hur vi skulle liksom bli mottagna när vi kom där med våra liksom permakulturböcker och drömmar om liksom det här jordade livet och sådär. Så det var väldigt spännande då. Det var, tror jag, efter en vecka vi hade liksom flyttat in där, så blev det en sorts test av vad är det för människor vi omger oss med egentligen. För det som hände då var att vi skulle baxa upp en säng på övervåningen i vårt lilla torp. Sängen var för bred för att ta sig upp i trappen. Men då räknade jag ut att det skulle gå att få in den genom ett fönster på övervåningen, om man liksom ställde den på högkant. Men för det behövde vi en lång stege, vilket vi inte hade. Alltså måste jag fatta liksom mod och gå över till grannarna och be att få låna en lång stege, vilket jag gjorde. Och då visade det sig att det här var då en lördag förmiddag. när vår närmaste granne har en stor grisgård. Och de stod då, hela liksom gänget, det är liksom bröder och fäder som stod där med sina skördetröskor. De skulle ut och tröska skörden. Dessutom var byns mjölkbonde där, för de skulle liksom också ut och tröska. De delade maskiner och sådär. Så det stod, tror jag, 12 bönder där på uppfarten när nyinflyttade grannen från Stockholm kommer liksom uppspatserande. Och jag hälsar på de här bönderna, väldigt trevliga, och så berättar jag mitt ärende att vi ville låna en lång stege. Men det är självklart, ska vi fixa fram en stege till er? Och så stod vi och pratade lite grann. Och sen så frågade närmaste grannen då, Uffe, vad ska ni ha stegen till för någonting? Och så förklarade jag att jag skulle liksom försöka knuffa upp den till övervåningen där. Och så som skrattade han, och någon minut senare så rullade en stor traktor istället ner mot vårt hus. Och jag hoppade upp då i traktorskopan med sängen, och den liksom lyfte upp mig till övervåningen, så knuffade in den där, gick på liksom en minut. Och det där insåg jag efteråt, det var väldigt symboliskt det där, att bli liksom upplyft av en traktorskopa också på land av sina grannar. Och hur liksom fint det är med den där kulturen som fortfarande är ganska intakt. Alltså det finns säkert i stan också, men jag skulle säga att den är mer intakt på landsbygden, den här gamla liksom kulturen av att man är beroende av sina grannar, och det är som självklart att hjälpa den som behöver hjälp. Man är liksom, det finns ett ömsesidigt beroende där som vi då har blivit som en del av. Förr i tiden så var det också väldigt vanligt att man gjorde stora arbeten tillsammans. Man hade arbetsgillen, eller talko som vi brukar säga med ett finskt låneord. Alltså det här konceptet att man utför ett stort arbete tillsammans med sina grannar och vänner, och sen så firar man sen när man har gjort det där. Så att det blir liksom en social aktivitet av det hela, som är egentligen kanske viktigare än själva arbetet. Och det där är jag väldigt förtjust i. Vi är med i två olika talkonätverk, och det finns även på liksom bynivå. Så fort det ska göras någonting, liksom ny brygga till badplatsen och sådär, då ringer man ihop folk i byn, och så kommer man dit och snickrar, och sen så firar man med lite korvgrillning efteråt. Väldigt trevligt. Och det där är ju liksom, det är ju väldigt lustfyllt och bra, men det är också, det finns liksom andra sidan av detta som har att göra med att detta är också en sorts trygghetsförsäkring, detta att liksom ha ett bra relationer med sina grannar. Och det där blir väldigt tydligt den dagen som krisen kommer. Och jag har skrivit väldigt mycket och pratat väldigt mycket om liksom kriser, inte minst så här ekologiskt kopplade kriser i 15 års tid nu. Jag brukar visa den här bilden över planetens gränser, som är ett forskningsprojekt där man försöker liksom sammanfatta just de ekologiska kriserna, där man tittar då på de här viktigaste liksom områdena som behövs för att vi ska kunna leva på den här planeten, och allt annat liv också ska kunna fortsätta leva. Vatten, markanvändning, hur haven mår, klimatförändringar, kretsloppet av näringsämnen, biologisk mångfald och så vidare. Och då har man hållit på med det här i över 10 års tid, och så har man satt liksom en sorts gräns för hur hårt kan vi pressa de här systemen utan att de riskerar att kollapsa och dra med sig andra system, för allting hänger ihop i detta. Och det här, liksom för varje år som går så liksom ökar de här liksom, så att säga, pressen på de här systemen. Och idag så kan man säga att vi har inte slagit igenom taket på ett par av de här, men på de flesta har vi slagit igenom det här taket, och på vissa har vi gjort det väldigt mycket. Så den här bilden blir liksom bara rödare och rödare för varje år som går. Och vi lever ju nu i, som ni säkert hört talas om, antropocen, alltså människans tidsålder, är det vi som människor som är den stora liksom förändringskraften. Och för mig så var länge det här väldigt teoretiskt, intressant och spännande på alla sätt, men det var ändå så här någonting som en sorts naturvetenskaplig teori eller någonting som drabbade andra människor. Tills då sommaren 2018, när det blev väldigt torrt. Jag vet inte om ni minns det. För oss var det väldigt tydligt. För vi har ju då får. Och normalt så frodas liksom gräset på våra marker. Det är så att det liksom, man är stressad på våren för att fåren hinner inte beta ner gräset. Men då 2018 så slutade regnet falla där på våren och så brände bara solen på. Hårdare och hårdare. Och till slut så var vår gräsmark bara liksom en död, gulbrun, hård yta där ingenting växte. Och vi hade 15 får som var skithungriga varje dag. Till slut hade vi bara en veckas bete kvar. Och började känna det som stressen. Kommer inte regnet snart? Men det gjorde det inte. Så vi skickade ut i byns Facebookgrupp. Pratade med grannar och sådär. Och inom inte mindre än ett dygn så hade vi 5 platser som vi kunde få flytta våra får till istället. Vilket vi också gjorde. Gick med fåren till en grannmark där det fanns lite mer gräs och en liten bäckfår. Så det var lite fukt kvar och de flesta av våra får kunde faktiskt överleva den här sommaren. Men det var en väldigt tydlig påminnelse om hur otroligt tacksam man är över att ha de här, liksom, den sociala tryggheten omkring sig. Och jag tror att det här kommer vara, liksom, att torka 2018 kommer nog framstås som ganska milt i jämförelse med de kriser som vi förmodligen har framför oss. Så det här är liksom en viktig punkt att tänka på framöver. Och det finns, alltså det här sociala, det är liksom någonting av det som jag brinner för mest. För jag tycker det är så intressant, just inte minst det här att man kommer liksom som stadsbo till en bymiljö liksom, och hur ser det där mötet ut. Jag skriver mycket mer om det i min bok, men jag ska bara säga en till grej om det, så är det hur det har påverkat min identitet och hela min som självuppfattning. Alltså för när jag bodde i stan så var jag väldigt, jag hade en identitet som var väldigt kopplad till mig som person. Mitt yrke var liksom en väldigt viktig del av vem jag var. Och det som hände, liksom, som har hänt då, sen flyttade till landet, är ju att det där har förändrats. Alltså, min identitet är nu mycket mer kopplad till liksom platsen jag bor på, rent fysiskt, landskapet, det som växer där, det som djur som finns där och inte minst de människor som finns omkring. Hur det liksom bygger upp min person på ett sätt som jag verkligen inte hade förväntat mig. Nu ska vi ta en till liten samtalspaus här. Och då är, ska vi se, frågorna lyder då så här. Hur ser ni på framtiden för vårt samhälle? En liten nätt fråga ni kan få suga på. Och den andra frågan är då, hur ser ditt lokala community ut? Community är sånt där ord som man kan sakna på svenska. Men ni förstår vad jag menar, alltså en sorts samhällsgemenskap. Kan du hjälpa andra eller själv få hjälp inom detta community i en allvarlig kris? Så varsågoda, då har ni 15 minuter till på er att prata. Jaha, var de här frågorna lättare? Eller svårare kanske? Ja, jag vet, det är inga lätta frågor, men det ska inte vara för lätt heller. Eller hur? Jag ser att ni är som professionella samtalare, så att det har nog gått bra. Ja, är det någon här som vill dela med sig kanske? Någon tanke som dök upp? Hur blir framtiden? Hur ser det då? Communities ut. Några insikter som, ja. Jag tänker när du säger det där, så att liksom, jag tänker nog lite grann tvärt emot vad samhället i stort tänker när man tänker framtiden, att jag tycker att det finns en lite naiv idé om att när tillväxten är evig och liksom vi kommer bara, snart så kommer vi ha självkörande bilar och liksom hela den här teknikutvecklingen som man ser framför mig, som jag tror är ganska orealistisk. Samtidigt som det finns en ganska pessimistisk idé om hur människor beter sig i kris, att då blir man liksom egoistisk och isolerar sig och sådär. Jag tänker utan tvärtom, att jag ser också liksom dig, kan jag se ganska liksom mycket problem i framtiden med liksom 8 miljarder människor och det är så mycket resurskriser som är liksom på gång och så vidare. Samtidigt som jag är ganska hoppfull och positiv vad gäller liksom vår förmåga att i de här kriserna ändå gå samman och hantera dem så, liksom, så bra vi kan och faktiskt bygga det där hållbara samhället som vi ändå måste bygga. Så att det är liksom hopp och förtvivlan där som man får jobba med. Men nu ska vi röra oss vidare genom sista delen här då. Och jag ska säga att alltså efter ett par år efter att vi flyttade in då så hade vi liksom kommit igenom den här intensiva etableringsfasen och saker och ting började lugna ner sig lite grann och vi kunde liksom stanna upp och liksom se vad vi hade åstadkommit för någonting. Och då kan man konstatera att sånt som jag liksom en gång egentligen bara kunde drömma om när jag satt i min lägenhet i Stockholm, där var vi ju liksom. Vi har nu ett litet självhushåll där vi kan producera mycket av de grönsaker vi äter. Vi har kött då från våra får framförallt, men även en del vilt och en annan tuppkyckling som hamnar i grytan. Och vi har ägg från ankor och höns och så har vi frukt och bär och sådär. Och det där är ju väldigt liksom pittoreskt och idylliskt sådär, så man nästan kan bli lite generad över att hålla på och prata om det. Men jag är samtidigt också ganska stolt över att jag faktiskt har åstadkommit det där liksom, och försöker påminna mig själv om att det här är liksom inga självklarheter för många. Vår målsättning är inte på något sätt att vi ska bli självförsörjande, utan vi vill liksom skaffa oss lite grundläggande kunskaper i hur man försörjer sig själv och är ganska nöjda med det. Men det här innebär då också att vi kan liksom hålla nere våra utgifter. Dels att vi kan producera en del själva, men också att vi faktiskt inte konsumerar så mycket. Och alltså jämför man, jag har kollat på liksom siffrorna för liksom ett genomsnittshushåll med två barn som vårt då. Och så har jag jämfört det med hur mycket vi gör av med. Och vi har halverat det där på ganska många olika sätt. Och vi bor på liksom halva ytan i vårt lilla trånga torp. Vi använder hälften så mycket energi för att värma det här och driva vårt lilla hus. Men vi gör också av med då hälften av så mycket pengar som ett genomsnittshushåll gör. Vilket också innebär att vi kan jobba hälften så mycket. Då borde jag och min sambo jobba ungefär halvtid. Och det här är ju liksom, jag förstår om det här kan liksom sticka i ögonen på någon, för att det är, alltså våra förutsättningar är ju liksom olika. Och jag vet att vi är privilegierade som har kunnat göra det här, som inte alla har möjligheten till. Bara det faktum att vi båda vill göra samma sak, det är inte liksom alla förunnat. Många som kämpar med en partner som kanske vill göra något helt annat. Men jag vill ändå påstå att man kan liksom göra ganska mycket utifrån sina förutsättningar när det gäller liksom att mer medvetet designa sitt liv. För det är ganska lätt att man dras med i vad de rådande normerna förväntar sig att man ska göra. Och följer man de rådande normerna, då innebär det oftast att man liksom följer den här arbetslinjen som vi nu lever under. Då, där man ska jobba så mycket som möjligt och så kan man se hur mycket pengar man får in då man jobbar häcken av sig. Och det bestämmer liksom vilket liv man får. Då kan man liksom, okej, tjänar du så här mycket pengar, då kan du bo på det här sättet. Du kan ha en sån här bil kanske, du kan åka på den här typen av semester eller sådär. Och så sätter man sprätt på de här pengarna. Men man kan börja i andra änden också. Man kan ställa sig frågan, vad är viktigt för mig? Vad vill jag ägna liksom mina dagar på jorden åt? Hur mycket vill jag liksom ägna åt, eller skulle jag vilja ägna åt lönarbete? Hur mycket vill jag liksom kunna påta i trädgården eller mecka med min gamla amerikanare eller liksom umgås med kompisar eller min familj eller vad det nu må vara för någonting? Och hur mycket måste jag liksom, pengar måste jag dra in varje månad? Alltså man börjar en helt annan ända och liksom resultatet blir för de flesta att man kanske inte vill jobba heltid. Man kanske vill ägna sitt liv mer åt andra saker. Och Precis, och grejen är ju också, det här är ju väldigt bra för oss, att väldigt mycket av liksom, sånt som vi uppskattar i livet är ju oftast som så här, ganska billiga, enkla grejer som man inte behöver så mycket pengar för att göra. Alltså att umgås med sina vänner eller sin familj kostar ju liksom ingenting. Eller att ta en skidtur i skogen eller vad det kan vara för någonting. Det här är inget bra för folk som vill att vi ska konsumera mer naturligtvis. Det är ju livsfarligt. Men det är bra för oss. Och poängen med det här att sänka sina utgifter, som jag menar är liksom en nyckel i hela liksom den här omställningen som jag tror vi står inför. Det är ju att ju liksom mindre pengar vi behöver dra in varje månad, desto mer frihet får vi att faktiskt liksom styra över vårt liv och över vår tid. Och ni kanske har läst någon gång om såna här undersökningar av folk som ligger på dödsbädden. När man frågar folk så här, vad ångrar du i ditt liv? Och då är det som det vanligaste svaret från folk, det är att de ångrar då att de önskar att man hade vågat leva ett liv sant mot mig själv, säger de. Inte ett som andra förväntade sig. Och det näst vanligaste som folk svarar, det är att jag önskar att jag inte hade arbetat så mycket. Nu är vi inne då på vårt sjunde år och saker och ting har liksom börjat falla på plats. Tempot har gått ner, vi vet hur man gör saker, vi behöver inte liksom oroa så mycket inför varje lamning eller slakt eller vad det kan vara för någonting. Frågan är då, lever vi det där goda livet och gör vi det inom planetens gränser? Vad gäller det senare, om vi lever inom planetens gränser, så kan man ju bara krasst konstatera att ingen av oss gör det. Det går inte att göra det så länge vi är en del av ett samhälle som i sig självt är liksom helt ohållbart. Vår materiella levnadsstandard och vårt system som vi har idag är liksom, även om man skulle konsumera någonting, så är det ändå liksom krävs ett par jordklot som vi inte har, så att säga. Men det bästa man kan göra, det är ju liksom att, tror jag, att hålla nere sin konsumtion, för det är konsumtionen som driver alla ekologiska kriser inklusive klimatförändringen. Och det har vi faktiskt blivit ganska bra på. Vi är rätt dåliga konsumenter. Men frågan då, om vi lever ett gott liv, då måste man också fråga sig, vad är ett gott liv? Och det där är inte helt lätt att definiera. Man kan säga att utifrån liksom rådande normer så handlar det liksom, på det sätt som det framställs i kultur, i reklam och sådär, så handlar det väldigt mycket liksom om det här liksom materiella. Att man vill liksom, okej, man kanske vill ha en familj, men man vill också ha en rejäl Volvo liksom på garageuppfarten. Och man vill kunna göra de här semesterresorna. Och det kretsar mycket kring liksom någon sorts bekvämlighet, njutning och hög materiell levnadsstandard. Och det behöver inte vara något fel i sig. Det kan ju vara ett gott liv för många, men som vi varit inne på, problemet med det här är ju den här liksom tillvänjningen. När man väl har, varsågod, sätt dig. Nej, du vill ska gå. Ja, okay. När man väl har liksom fått den där stora bilen, eller man har liksom har rådgjort den där semesterresan, eller det kan vara för någonting, och kanske uppnått en viss status, så klingar den där liksom tillfredsställelsen av ganska fort. Och dessutom så är det ju så att om man då pratar om status, att man jämför sig med andra, så bygger det på att andra då inte liksom hinner komma liksom längre än en själv, för då hamnar på efterkälken. Så att målstolparna flyttas ju hela tiden. Alltså spelet, kan man säga, är liksom, det är riggat till vår nackdel. Det är riggat för att vi hela tiden ska vara lite missnöjd och hela tiden vill jag ha mer, så att vi håller igång liksom tillväxtmaskineriet, så att vi kan liksom omvandla mer och mer natur till ekonomiskt värde. Lyckligtvis är det här bara liksom den dominerande idén idag, och lyckligtvis tror jag att det här är på väg att utmanas. Det finns en reaktion mot den här liksom idén om det goda livet. För om man definierar det här goda livet på ett annat sätt, och som liksom ligger mer i kanske linje med vad olika studier och vetenskap kommer fram till att vi faktiskt mår bra av, då handlar det goda livet mer om att liksom uppleva vårt liv som gott i sin helhet, snarare än i de här stunderna av liksom njutning, att vi äter någonting gott eller vi köper någonting eller vad det kan vara för någonting, utan mer en känsla av att det är gott i sin helhet. Att vi lever liksom i linje med våra värderingar, att vårt liv sträcker sig bortom oss själva är ju en sån här nyckelgrej i form av relationer till exempel, att vi arbetar för någonting, för ett högre mål. Religion är ju en sån här klassisk grej som gör att liksom folk känner liksom en tillfredsställelse liksom i helheten. Och det goda livet hänger också ihop med det här konceptet känsla av sammanhang som en del kanske har hört talas om. Alltså att uppleva en sorts meningsfullhet i tillvaron, i sitt liv. Det handlar också om att det finns en begriplighet i det man gör. Att man kan liksom också hantera det som sker omkring en. Om saker och ting bara sker och man förstår inte varför och man kan inte påverka det, man känner inte någon större meningsfullhet, då har man inte den där känslan av sammanhang. Men i den mån som vi lyckas med det, så blir vi också mycket bättre på att hantera även svåra situationer. Och även i svåra situationer kunna utvecklas och må bra. Och det här är på något sätt liksom kanske den största insikten för mig. Det handlar kanske inte så mycket där om att flytta ut på landet egentligen. Även om det liksom var det som satt igång alla de här tankarna för mig. Utan det handlar om är att skapa sig ett liv som känns bra även när det är jobbigt. Om ni förstår vad jag menar. Och jag tror att det på något sätt är det här som det handlar om i grunden. Alltså det är en sorts kamp mellan två berättelser som vi står inför. Som påverkar alla de här liksom kriserna vi ser omkring oss och alla liksom svåra frågor och sådär. Och då har vi liksom å ena sidan då den gamla berättelsen kan man säga. Som handlar om sånt som acceleration, ökad konsumtion, individualism, mer pengar, status och bekvämlighet som liksom ledstjärnorna. Och som vi hela tiden då matas med. Och mot det här så kan vi ställa en alternativ berättelse som vi liksom har egentligen bara börjat skissa på hittills. Och vi vet inte riktigt hur den kommer bli liksom när vi målar vidare på det. Men som står, kan man säga, i kontrast till den andra. Som handlar om att sakta ner. Att kunna uppleva den här förnöjsamheten. Glädjas åt det vi har istället för att vilja ha mer. Att bygga upp en gemenskap snarare än att bara se oss själva som liksom, isolerade individer. Att prioritera tid framför pengar. Och att bygga upp då den här känslan av sammanhang. Och den här dominerande liksom berättelsen, den berättelsen som blir den dominerande berättelsen, är ju då som jag sagt förut, det är det som påverkar allt, som styr all politik, all ekonomi, allting liksom kommer kretsa kring det. Och hur den här kampen kommer att utvecklas är det ingen som vet. Jag vet bara vilka som jag tycker bäst svarar på min ursprungsfråga. Vad som är ett gott liv. Och med det då så kommer vi fram till sista samtalskvarten. Och den första frågan är, det är en ganska enkel fråga till skillnad mot de andra. Vad får dig att må riktigt bra? Där kan ni vara väldigt spontana och bara liksom plocka upp såna tillfällen när ni känner att ni mår riktigt bra. Och den andra frågan, som kanske inte är helt enkel då, kan vi skapa oss goda liv inom planetens gränser? Vad tror ni? Är det möjligt? Så varsågoda. Sista kvarten här att samtala. Så ska vi ta lite frågor och sådär sen.
Vi har fått in ganska mycket frågor på Menti. Så jag tänker att jag river av dem så de får höras. Är livet på landet för alla? Varför inte?
Ja, nej. Det är som vanlig invändning. Alla kan väl flytta ut på landet och odla sina egna morötter, brukar folk säga. Och det är ju sant. Alla kan inte göra liksom samma sak. Det skulle ju bli pannkaka av allting då. Så att jag hoppas verkligen att alla flyttar ut på landet. Som alla inte kan liksom bo i stan heller. Några måste producera maten till exempel. Så att det är inte riktigt det det handlar om. Däremot så tror jag att många fler faktiskt kommer att flytta till landet av liksom, inte bara för att folk tycker att det är mysigt liksom, utan att det finns, alltså vi har, jag tror inte vi ska tro att den liksom ordning vi har just nu är, kommer vara bestående, där vi kan förlita oss på ett extremt avancerat jordbruk till exempel, som med hjälp av naturgas eller fossilgas ska jag säga, kan liksom få troliga skördar. Vi kommer behöva producera mat mer småskaligt, mer arbetsintensivt. Det kommer innebär att mycket mer liksom, arbete kommer ske på landsbygden. Så det är därför som jag liksom ändå pratar om det som en, tror jag, en viktig samhällsförändring som vi måste förhålla oss till. Men det är inte så att jag menar att liksom, städerna inte har någon roll i detta, eller att alla måste göra som jag då. Så kanske vi kan säga. Lite skulle också, tror jag, vara bra för många städer att inte liksom... Nu har ju städerna börjat krympa, men alltså det är ju en bostadsmarknad som blir bara för de som har kapital till slut. Eller satt i kö länge. I alla fall i storstadsregionerna.
Tack för det. Fråga två då. Kan värnandet av den lokala gemenskapen riskera att skapa motstånd mot mer global solidaritet?
Ja, det så kan det ju vara. Jag tror dock att generellt att människor som känner sig trygga liksom, och som känner att man kan liksom försörja sig och man får sina behov tillgodosedda och man har liksom tillit till människor omkring sig, generellt har en större förmåga att känna liksom empati och kunna vara, agera liksom solidariskt mot andra. Och att det är därför som jag liksom tror att det handlar om. Alltså kan vi idag stärka de sociala nätverken, öka tilliten och sådär, så kommer inte rädslan få ta över på samma sätt. Alltså rädda människor däremot, då tror jag att vi får se mer av liksom främlingsfientlighet eller liksom isoleringstendenser och så vidare. Men det går ju fort, det ser vi just nu. Alltså ett krig plötsligt på 12 dagar så är det liksom miljontals människor på flykt. Alltså det är nästan svårt att föreställa sig. Så att det är därför som varje steg som ökar den här tilliten idag, genom att man samtala med folk som man har omkring sig eller hitta på aktiviteter, vad man än gör, det liksom kommer förbättra förutsättningarna för att vi kommer hantera kriser där det krävs solidaritet av oss också bättre.
Är det någon som har någon tanke eller någon annan fråga som kommer ur detta? Annars kör jag på. Jag kör på. Hur gör man om man vill leva ett annorlunda liv men inte har råd att flytta ut på landet?
Precis. Det där är ju liksom kruxet, att liksom resurserna är så snedfördelade. Alltså de generationer som har gynnats mest av den här liksom finanspolitiken som har varit de senaste decennierna, de sitter ju på det är de som har förutsättningarna att köpa liksom fastigheter och sådär. Medan folk som är unga har väldigt dåliga förutsättningar. Det är extremt upppumpade liksom bostadspriser. Och det gäller ju numera även på landet. Även om du får mycket mer liksom för pengarna på landsbygden generellt än vad du får i en stad. Så det där är ju lite för stor fråga för mig att svara på här och nu. Men alltså det är en viktig fråga att ställa sig. Alltså hur man kan liksom skapa förutsättningar för människor som inte har liksom ett ekonomiskt kapital att ändå kunna bosätta sig på landsbygden om man vill göra det, och kanske då bidra med liksom arbetskraft istället. Alltså det är liksom en naturligt att det skulle kunna vara så, liksom att man ja, det är så det brukar vara alltid. Man får liksom jobba sig upp till någonting på det sättet. Men vad ska jag säga? Alltså det finns ju i viss mån möjlighet att hyra. Att köpa tillsammans med andra kan vara ett annat sätt att få ner kostnaderna. Och det är ju också så, nu är det kanske, om man bor i stan så vill man inte flytta för långt ifrån stan, för man kanske har sina vänner och sin familj och sådär där. Och ju närmare en storstad man befinner sig, desto högre priser är det. Men kan man tänka sig att flytta lite längre, så kan man ju få väldigt mycket för ganska lite pengar. Jag menar, flytta in till småländska höglandet någonstans, så får du nog fina gårdar för liksom en bråkdel av vad det kostar att köpa en etta i Göteborg. Så att man kanske måste ge upp vissa, liksom, vissa krav, så att säga, för att kunna göra det. Ja, det är något sorts svar på frågan.
Ja, och vi har ju redan varit inne på det här, för att jag är ganska tacksam att frågorna har ett väldigt pengafokus. För det är ju precis det vi vill. Så att här kommer en till pengafråga. Att kräver inte startkapital? Det är väl inte helt gratis att skaffa gård? Blir enkelheten på landet då en rättvisefråga?
Ja, men precis. Det är ju ett orättvist samhälle vi lever i, där folk har olika förutsättningar. Det är ett klassamhälle. Det kommer liksom inte jag ändra på, för att jag är på landet, så att säga. Utan det är ju en annan liksom parallell kamp, då kan man säga, att skapa mer lika förutsättningar för alla. Men jag skulle nog säga att det är ännu värre om man vill bosätta sig i stan, alltså där de orättvisorna finns. För det, jag menar, nu har saker och ting förändrats senaste, eller sen vi flyttade ut, men jag menar, vår gård, nu är inte det någon jättefin fin gård, ett gammalt liksom torp från 1800-talet, men det är, den kostade då 900 000 när vi köpte den. Och som en rolig liksom parentes, så samtidigt som vi köpte den så såldes det en parkeringsplats på Östermalm i Stockholm, 12 kvadratmeter i ett garage. Den kostade över miljonen, den parkeringsplatsen. Så att, alltså, marknaden värderar ju väldigt olika idag, liksom utifrån geografi, som jag tycker att man faktiskt kan gynnas av om man är intresserad av att bo på landet, som jag var inne på tidigare. Så att jag är inte säker på att det är så omöjligt som man kanske får för sig. Ska man köpa en fin stadsnära gård med många hektar, då behöver man nog rätt mycket kapital i fickan, men annars ska man inte överdriva det. Men med det sagt, vi lever i ett klassamhälle. Alla har, eller vissa har mycket sämre förutsättningar än andra, så är det.
Då har vi den sista frågan. Blir det inte mer klimatsmart att bo i lägenhet i stan? Mindre uppvärmning, nära till allt, kollektiva resealternativ, än att bo på landet i villa?
Ja, precis. Alltså, när man tittar på det där med klimatavtryck, stad, landsbygd, glesbygd, så kan man ju konstatera att, alltså, det körs mer bil på landsbygden, så är det ju, vilket drar upp koldioxidutsläppen där. Å andra sidan så är inkomstnivåerna högre i stan, så att konsumtionen är högre där. Man gör kanske fler, eller man gör fler flygresor till exempel, vilket drar upp stadsbornas liksom klimatavtryck. Så lite grann tar det där ut varandra, och skillnaden är inte särskilt stor. Och ser man det globalt, så är det städerna eller stadsborna som liksom står för den största delen av utsläppen i förhållande till hur många som bor i stad och landsbygd. I Sverige är det ändå så pass liksom, ser det lite annorlunda ut. Det är inte så stor skillnad, helt enkelt, av de här skälen, om man uttrycker sig grovt. Glesbygd är lite annorlunda, för där kör man betydligt mer bil. Alltså, det kan vara ganska långa resor, så då liksom far utsläppen upp av det skälet. Men det är ju liksom, det finns ju fördelar med både och. Det finns, alltså, att det bor många människor på en plats, man kan resa mer kollektivt, det är ju bra. Jag är avundsjuk på er som kan göra det, och kan cykla liksom. När jag bodde i Stockholm, jag cyklade överallt. Det var en otrolig frihet som jag inte har nu. Så att det, så är det. Å andra sidan så är man inte lika beroende av den här enorma liksom importen till staden av resurser av olika slag. Och jag menar, hela den infrastrukturen som måste byggas fordrar också inte bara resurser i sig, men också ett kapital som är i sin tur liksom skapas i en väldigt fossilintensiv tillväxtekonomi. Det där är lite komplicerat, men alltså det är, jag tror att staden är lite grann en produkt av oljan på många sätt. Så vi måste hitta ett annat sätt att leva även i staden. Även om det finns liksom, det finns goda förutsättningar naturligtvis. Men vi behöver tänka om en del där också. Ja.
Jag sa fel. Det var inte sista frågan. Det finns två till och jag tycker alla ska få höras på något sätt. Upplever du att även dina grannar har det där medvetet goda livet?
Ja. Alltså jag tycker folk är ganska förnöjsamma ändå runt omkring oss. Jag kan inte tala liksom för alla landsbygder, men hos oss så är, och jag tror faktiskt att det gör någonting att befinna sig i en miljö som är ganska liksom, man är ganska skyddad från den här värsta konsumtionshysterin och det här tempot. Alltså jag förstår att man kan säkert filtrera bort det både i stadsmiljö också, men det finns ett lite annat lugn där. Folk liksom har lite lägre förväntningar på vad gäller konsumtion och sådär. Jobbar ofta lite mindre för att man har inte lika stora boendekostnader. Det är en stor grej. Jag vet inte om folk har medvetet tänkt att jag lever det goda livet och hur det är relaterat till folk i stan. Men jag slogs ändå av det när vi flyttade dit. Alltså att folk var ganska godmodiga sådär och liksom var inte liksom, det finns lite mer lite neurotisk tendens i storstan. Folk går runt och ojar sig över och det är så stressigt och liksom jobbet och folk har bettskenor och alltså det eller, träna hjärnet eller det är liksom, ja, men, saker och ting har en tendens att liksom bli lite uppförstorade sådär i den urbana miljön skulle jag säga, som kanske spelar in där.
Jag tar den sista också. Om man vill bo i stan och ändå leva annorlunda, hur gör man då? Du har ju verkligen varit inne på det, men du kan ju bara säga något vist här för att avrunda.
Ja, men alltså jag kan ju bli lite avundsjuk ibland på folk som bor i stan, för att alltså det finns ju såna otroliga förutsättningar. Jag menar bara i ett stort hyreshus, tänk vad många människor som man kan göra grejer med, vilka liksom vad lätt ändå det skulle vara att liksom, dela på gemensamma ytor eller resurser. Det görs i väldigt liten utsträckning utifrån vilka möjligheter som egentligen finns. Men så att, alltså, jag vet inte, skulle jag bo i stan, jag tänker det finns massa kul grejer man skulle kunna hitta på just för att det finns så många liksom att potentiellt mobilisera som kan vara lite svårare på landsbygden där folk är mer utbredda och sådär. Och det finns ju många goda exempel på det, alltså, tycker jag, folk som bor i stan men som ändå vill liksom kunna odla en del kanske, som hittar på olika typer av stadsodlingsprojekt eller som, jag menar, när jag bodde i Stockholm så var jag aktiv i en gårdsgemenskap i Sörmland där vi ägde en gård tillsammans. När jag var med så var vi 16 stycken genom en ekonomisk förening, så på helger och på somrarna då åkte vi dit och så hade vi liksom ansvarsveckor, vi hade höns och vi brukade skogen och sådär, fast vi hade också vårt liksom liv i stan och det, alltså det finns ju fortfarande kvar det här, och det funkar så fortfarande som ett sätt att kunna liksom ha fot i båda världarna. Det är också en möjlighet, en sorts kollektivt landställe kan man säga. Så att jag tänker att det finns alla möjliga lösningar som man kan hitta på. Jag skulle gärna se mer av det också. Det gick ju faktiskt en serie i TV4 här i höstas som hette någonting med en bondgård i stan eller något sånt där, där man födde tre familjer som skulle liksom bygga upp ett litet mini-självhushåll på sina villaträdgårdar eller så, som jag tycker är lite inspirerande och som ja, jag är lite allergisk mot den här hårda uppdelningen liksom mellan stad och land. Jag skulle hellre se att det liksom flöt ihop mer, lite mer glesare städer där man kan göra lite mer, ha lite mer odling kanske och sådär, som städerna faktiskt såg ut tills för inte så länge sedan. Men om det var sista, jag passar på, det kanske är fler som har frågat spontana här också. Hinner vi kanske inte med så mycket mer, men jag måste bara säga, för att jag stod och bläddrade här i den här tidningen Nod. Vad har de för rubrik? Ett gott liv, under rubriken Närvaro i en accelererande tid. Där de introducerar en tysk sociolog som heter Hartmut Rosa, som verkligen förtjänar att läsas. Hans idéer om social acceleration och resonans pratar han mycket om. Alltså att få liksom världen att svara tillbaka. Att han menar liksom att i moderniteten så lever vi i en ganska liksom död värld, där vi inte får den här resonansen i den mån som vi skulle behöva. Och han funderar mycket kring vad är ett gott liv och hur skapar vi förutsättningar för att känna den här resonansupplevelsen då. Så det var väldigt kul att det var, även i förra numret faktiskt, från i höstas, så skrev man också väldigt mycket på det här temat. Så att värt att kolla in den om ni inte har gjort det. Finns det fönstret här? Tidskrift för tro, kultur och samhälle. Det är dagens liksom lite idétidskrift. Är det så? Typ, ja. Ja, men det var ju kul att se. Jag nämnde också att jag har några ex av min bok då, även om mina senaste två böcker, Jordad och Kollaps, som man kan få köpa. Ja.
Och med det avslutar vi kvällen och tackar så jättemycket för det här intressanta. Nästa gång är den 4 april och då är ni jättevälkomna också, samma plats och samma tid. Tack!